Jajamensan, vi är tillbaka och du lyssnar på Skolsverige. Det här är avsnitt 101 och vi pratar om det som har hänt under sommaren helt enkelt.
Vi här i Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan, med Karin Berg och Jakob Mölstam.
Ja. God dag. Det är så trevligt att träffa dig igen, Jakob.
Det är himla trevligt att träffas igen. För det var länge sedan.
Ja.
Så är det.
Och på något sätt så i all den här uppstarten så på något sätt så ska det poddas också. Och det fick liksom vänta lite.
Precis. Vi pratade ju innan samman om att säga, nu ska vi hitta ett nytt format, vi ska göra något annat och så. Tror jag vi pratade om i podden också.
Mm.
Och så har vi landat att det ska vi absolut göra. Vi har lite planer och idéer. Vi vill också liksom fortsätta med det här regelbundna poddandet, för det finns ett värde för oss i det. Och det hör inte av sig på att lyssna nu när vi inte liksom varit igång från skolstart. Och varit så här, hallå, vad händer? Och då tänker vi naturligtvis för dem, deras skull att lugn, det blir bra.
Det blir bra. 100 avsnitt gör att, men det liksom gör att vi fortsätter som vanligt med det här liksom regelbundna poddandet. Men det kommer en liten förlängning av det här på något sätt.
Japp. Och mer om det får vi berätta om när vi har räknat ut exakt hur det ska funka.
Ja.
Och när vi har det på plats. Så vi lämnar det lite så här, spännande, lite krydda i tillvaron. En septemberdag. Och så går vi vidare med vårt format. Vi jobbar ju så att vi har lite spaningar. Du och jag har varsin. Sen så har vi tema. Det är så som våra liksom poddare designer någonstans. Och det tänker vi fortsätta med. Alltså du och jag hade en diskussion själva häromdagen via något valfritt socialt medium. Och så har det sitter fast i mitt huvud och så. Det handlar lite om digitalisering och IT och skola och lärande. Men ändå är det hämtat ur en annan kontext. Jag tror att det är ett exempel på ganska dålig digitalisering. Och jag tror att det finns något att lära sig om det. Och det kommer från nyhetsmedia. Och de här betalväggarna som finns. Du vet där man får gå in och läsa ett visst antal artiklar. Sen så är det spärrat, så får man betala en krona för att läsa vidare. Vissa så här mellanstora svenska tidningar, de har att du bara kan bara se rubriken. Vill du veta mer så måste du betala. Det finns liksom så. Det hände en ganska intressant grej häromdagen när det var en person som blev intervjuad i Svenska Dagbladet och fick en helt värdelös rubrik.
Det var en polis, eller hur?
Precis, det var en polisperson, som en polisman som blev intervjuad och så fick rubriken "Jag ville bli terrorist". Vilket han aldrig hade sagt. Och vilken den här intervjun inte alls handlade om, utan det var liksom en superdålig rubriksättning i så.
Ja.
Som också sprids i alla deras kanaler och folk läser rubriken, för att så funkar folk i en snabb medievärld.
Och ser bilden på honom.
Ja, man ser bilden. Man kan inte gå in och läsa vidare. Det finns inget att göra om man inte betalar en medlem. Vilket gör att ganska många människor inte gör det. Det skapar ju en sorts problematik i nyhetsförmedling som inte har funnits förut. Eller så. Ett annat exempel var en som jag skickade till dig en stund senare, som var från Aftonbladet. Med rubriken "Så stor är risken för kärnvapenattack". Plus experter, citat, "Det finns anledning till panik", slutcitat. Citat, "misstag kan starta", slutcitat. Och sen ligger det också bakom en betalvägg. Så mycket mer information så får du inte om du inte betalar en krona per månad eller vad det är. Vilket är så jävla rimligt att göra. Men det är också en, alltså, det är kloakdåligt liksom, journalistik någonstans i det. För att man bara skrämmer livet i människor. Och sen så visar det sig antagligen att det är inte så farligt som det är, vad vet jag. Men det finns någonting i det som är så här.
Nej, men fortfarande att skrämma folk, det måste ju vara olagligt i någon slags konsumentsynpunkt att skrämma folk till att köpa tidningen.
Ja.
Det finns anledning till panik. Det är nummer ett. Och sen finns ju liksom någonting annat i att det blir ju liksom man underminerar på något sätt. Det är ju självklart att journalister vill ha betalt för sin journalistik.
Ja,
där någonstans måste vi vara överens, och vi har varit liksom bortskämda med länge med de här sajterna som vi har. Och vi vill inte ha reklam, och vi vill klicka bort det, och vi vill kunna stänga av ljudet, och vi vill inte kunna se filmerna. Men samtidigt så vill vi inte betala. Och någonstans där blir det ju, någon måste ju betala.
Men det finns en lösning runt det där, och det är intressant, för att säga, vad som händer är liksom, förutom att digitaliseringen har påverkat journalistik så att man kan bli mycket snabbare överallt, liksom alla de positiva effekterna. Vad man gör när man inför de här betalväggarna och när man börjar bete sig på det sättet, liksom, att man börjar rubriksätta för att få folk att gå förbi och så. Man går ju tillbaka till de här liksom, på den tiden när man köpte tidningarna och folk som stod och gapade och skrek på, liksom, på gator och torg, eller när man sen behövde ha löpsedlar med liksom, helt galna liksom, texter för att få folk att gå in i kiosken och köpa tidningar och så.
Mm.
Och det var liksom en ganska negativ ändå konsekvens av det sätt som det var. Så. Det var liksom inte superjournalistiskt. Såhär, oh, det här är det bästa som finns. Och så liksom, fick vi en reform som gjorde att det blev lättare för fler människor att ta till sig, vilket ändå är samhällsnyttan någonstans med journalistiken.
Mm.
Och då var man så här, men shit, vi tjänar inte några pengar på det här och vi får lägga ner massa tidningar och avskeda massa skickliga journalister. Vad gör vi för att gå runt där? Och då väljer man att gå en annan väg runt det, där man liksom inför de här betalväggarna som en betalningsmodell, som en ekonomisk lösning.
Mm.
Men som också har journalistiska aspekter. Och där tänker jag att så här, där ska man vara väldigt vaksam på vad det är som är kopplat till skolan. För jag tror att vi inför massa digitala system och så som är av olika lösningar, men som påverkar verksamheten. På min skola så har vi liksom gjort oss av med att ha en egen vaktmästare, och nu har vi en vaktmästarpool som man måste mejla varje gång man vill någonting.
Mm.
För att liksom det ska bokföras. Det ska så. Även om vi har en vaktmästare som är på skolan, som är i rummet bredvid, men kan säga till henne, kan du hjälpa mig med det här? Och säger, ja, absolut. Så gör hon det direkt. Men jag måste ändå mejla om det, för annars så syns inte det något register någonstans.
Mm.
Alltså man inför en modell för att det ska tillfredsställa behov, men det påverkar verksamheten negativt.
Mm.
Det är samma sak som händer här. Men det finns exempel på andra alternativ. Jag var inne och läste en artikel i The Guardian i morse, av någon orsak.
Oj!
Så, de har en jättebra text, så jag läser igenom, jag scrollar och tänker, oh, vad nice, vad tur att det inte är någon betalspärr just nu. Jag hade liksom inte uppfyllt den kvoten än, tänker jag.
Mm.
Sen när jag kommer ner finns det en liten gul ruta där det står så här, ops, ops, ops. Notera att vi har inga betalspärrar alls här.
Nähä.
Vi bjuder på all vår journalistik, för vi vill liksom tjäna demokratins syfte och tjäna medborgarna, vi har det här och det här och så. Om du gillar det så får du gärna donera pengar.
Mm-hmm.
Då får du gärna betala, ge bidrag, bli, alltså betala varje månad, hjälp till och så. Direkt känner jag att det är så här jag vill att det ska vara.
Mm.
Vilket landar i att jag donerar 10 euro till The Guardian i morse för någon artikel som är så här, det är 100 spänn för en artikel, det är ändå ganska saftigt pengar. Men jag känner så här, jag gör hellre det vilken dag som helst i mitt liv än köper Aftonbladets plustjänst eller Svenska Dagbladets plustjänst.
Ja, ja, absolut.
Och här är journalistiken uppenbarligen ett ganska tydligt exempel på att så här, tidningar blev inte bättre än betalspärrarna, tvärtom. Och vi måste passa oss för att hamna i sådana i skolan också, tänker jag.
Ja, men absolut, det måste vi. Mm.
Det om det.
Ja, jag tänkte, jag har ju idag suttit med de här roliga lärarlönerna. Vi ska ju få nya löner.
Mm.
Det sköts upp och så blev det inte klart, så att själva, liksom, själva förhandlingen då, vi har ju en sån konstig förhandling här. Mm. I stan. Jag tror inte att man har det överallt, utan man har en löne, alltså man löser det själv via dialog. Dialogmodellen. Men vi har någon slags både dialog och förhandling på något sätt. Har jag blivit varse idag att det är annorlunda?
Ja, men vi har någon unik modell också. Som är, men det, vi ska inte gå in på
det. Nej, det är inte det. Men det som slår mig när man sitter med lärarlöner, det är ju att vi står inför en väldigt saftig utmaning.
Mm.
I och med, vilket är bra, dels så har ju massor med lärare som har fått lärarlönelyft och man har fått förstelärartjänster och det har ju höjt lärarna och det har glesat liksom, det har ju spridit ut lönerna inom läraryrket.
Ja.
Men sen har vi en annan faktor och det är att alla nyexaminerade lärare och framförallt i bristyrken som mattelärare och svenska som andraspråkslärare, spansklärare, kan begära väldigt, väldigt höga löner.
Är det inte så att alla lärare som flyttar på sig kan det?
Ja, nästan. Absolut.
Mm.
Så är det väl. Och nyexaminer, men, och nyexade också då kan begära. Ja. Så att vi får
de hamnar ju där automatiskt.
Ja. Ja. Och de får liksom väldigt höga ingångslöner. Och helt plötsligt så tjänar då en som lärare som har varit lärare på samma skola i 10 år lika mycket som en lärare som är precis nyexad.
Mm.
Och det blir ju, det skapar ju någon slags missnöje naturligtvis av, och helt plötsligt så värdesätter inte arbetsgivaren kompetens eller erfarenhet.
Mm.
Och det här är någonting, det blev så väldigt tydligt när jag satt med lönelistan och tittade liksom på de här siffrorna.
Just det. En annan aspekt av det som den här Twitter-användaren Skolinkvisition, som bland annat driver tankesmedjan Balans, brukar lägga fram, som jag tycker är mer och mer växer med som argument, det är kopplingen mellan höga lärarlöner och arbetsbelastning.
Mm.
För om man tänker att en verksamhetsbudget är vad den är, är det så? och att liksom möjligheten för lönekostnader är vad det är. Så är det så att kommer det löner, lärarlöner som kostar mycket, mycket mer, så har man antingen råd att ha färre lärare, eller så har man liksom så här, råd, eller måste man antingen ha färre lärare, eller så måste man, så, vilket genererar en högre arbetsbelastning, eller så genererar det någon besparing någon annanstans.
Mm.
Och då måste man fråga sig, hans argument är ju så här att liksom någonstans att så här, de som tjänar högre löner gör att alla andra måste jobba högre, eller så.
Mm.
Tolkar jag in. Det är inte orent att säga, men det är tolken. Och det tänker jag säga, jag vet inte om det är bra att vi blir liksom personer med varandra på det planet. Men jag tror det finns en poäng i att liksom tänka att vi behöver också strukturellt förbereda för att liksom det ska finnas utrymme för att kunna höja lärarlöner utan att sänka kvaliteten på verksamheterna. Statligt stöd för lärarlönelyft är ett ganska bra exempel på liksom när man skjuter till pengar i systemet för att annars finns det inget sätt att konkurrera. Liksom. Det finns inget sätt att utmana utan att liksom vi utmanar någon annanstans. Det är redan så att personalkostnaderna är, alltså på en skolas budget, hur stor del är personalkostnader? Är det 95%?
Ja, det är en väldigt stor
påse. Om man räknar bort så fluffräkningar för så här, typ, ja, lokaler och så. För det är inte alla som har det. Men för de där man har det så. Om man räknar bort det och faktiskt räknar riktiga utgifter.
Ja, nej, men då är det ju, alltså det är väl städ och det är lite, men sen är det ju löner. Löner är ju i all verksamhet, tänker jag, den största posten.
Mm.
Framförallt i en tjänstesektor, och jag menar ändå så är vi ju någon slags tjänst, eller det är vi väl inte.
Det utför väl någon sorts tjänst ändå. Alltså, vad gör inte man på jobbet, dricker kaffe? Jo, men det är det.
Nej,
det är klart
men, ja, fast det heter säkert något annat eftersom vi är en akademi, så alltså, vi har ju någon liksom akademisk.
Jag tänker att det handlar om massa välfärdsgrejer och så. Att det är så, ja. Men liksom,
ja, men jag menar en läkare utför ju inte en tjänst. Men det som är intressant är ju hur den här utjämningen har blivit och hur man som chef tror jag känner sig väldigt, väldigt liksom, aha, vad ska vi göra då? För att de kan ju inte ha hur höga, precis som du säger, vad gör vi med, och hur man har en väldigt litet utrymme att spela på, förutom vid ingångslönerna. Och samtidigt så vill de ju behålla sin personal.
Och därför tänker jag att här, jag vet flera rektorer som är på det sättet att de vägrar gå med på de högsta löner, liksom i anspråken.
Mm.
Det är det folk som är så här, det här är min nummer ett, den här vill jag anställa. Mm. Och sen säger jag vill ha 40 000, då säger man tyvärr nej.
Mm.
Jag kan inte ta det. För man vet, även om man tänker att jag är desperat att fylla den här tjänsten, jag måste hitta någon. Det kommer inte vara bra för mig eleven att ha liksom en till obehörig i en månad till innan jag leder. Men samtidigt, om man gör en sån grej, så är det också så att man går med på att liksom tre lärare kommer att se upp sig som en konsekvens av det.
Ja.
Och då har du liksom bara så här, grävt ditt eget hål djupare någonstans.
Ja, men precis. Har du lärt dig någonting i sommar, Jakob?
Ja, det har jag verkligen. Alltså, för det här är intressant. Det ska man ändå liksom säga, någonstans tror jag veta om som lyssnar för kontext. Vi har ju inte sett ansikte mot ansikte sen vi spelade in förra avsnittet.
Nej.
Eller så. Det var ändå snart 3 månader sen. Liksom.
Mm.
Så det har hänt hur mycket som helst naturligtvis.
Mm.
En av de mest profound så här, omskälvande insikterna som jag gjort den här sommaren har varit, jag tror jag bättre för innan sommaren att jag åkte till Bergen på ett volontärprojekt.
Ja.
Och jag tänker så här, och herregud, 4 veckor i kanske världens regnigaste stad, jag får topp 5 världens regnigaste städer, jag tänker Himalaya är det värre, men liksom det är nummer 2 då. Och jag gick till Nordstan och var så här, i den där skobutiker, och var så här, jag ska till Bergen, jag behöver skor, och de bara, Gore-Tex skorna finns här borta liksom, så kommer dit, är på plats i 28 dagar. Det regnar riktigt, riktigt rejält i 3 dagar.
Nej.
Jo.
Så det är sol!
Nej, men vet du vad, Mikael? Det regnar inte i Bergen.
Va?
Det är typ som Göteborg. Och då blir man så här,
ja, men det regnar i Göteborg.
Jo, men alltså, så här, ja, okej, det, man går upp på morgonen och man inser att det regnar lite i natt. Eller så här, det kommer lite småduggande. Och så. Men det är inte som att så här, det inte går att vara utomhus även för vanliga människor. Det är inte som att du behöver ha så här, polar direkt för att liksom, kunna ta det utanför. Utan, liksom, utan det funkar alldeles utmärkt att bara vara ute helt vanligt. Så.
Mm, mm.
I 25 dagar av 28. Vilket är så här, först var jag lite besviken, sen insåg jag att det är helt galet. Så jag pratade med en kvinna som gav mig en guidad rundvisning av den nya konsthögskolan i Bergen. För där hamnade jag. Det var en fantastisk byggnad. Det är en separat diskussion. Men då frågade jag, eller han jag var med, frågade så här, ursäkta, det är, jag måste fråga, så jag har ju hört att det ska regna mycket här. Vad är det som är med det? Och då säger jag så här, nej, det regnar inte i Bergen egentligen. Det är så här att folk i Bergen är jävligt dryga. Och det gör att resten av, men det är så här, det gör att resten av Norge hatar oss. Så därför ser de bara att det regnar hela tiden. Och vi bara, okej, det regnar hela tiden. Så det är någon sorts kulturell grej att de bara hatar varandra. Påser den här kvinnan och jag tar det helt ofiltrerat och tänker att det här är sanning. Så min stora lärdom den sommaren som inte har jättemycket med det vi egentligen pratar om att göra det att det inte regnar i Bergen.
Fascinerande.
Det annars... Vad är din nummer ett liksom, som du har lärt dig i sommaren?
Ja. Åh, jag är min nummer ett. Alltså, av en skön grej sådär. Mm. Att man inte måste allting. Och jag ska förklara det närmare. Mm. Vi har skrivit i vårt manus Dantes hus och det har blivit liksom någon slags symbol för hela mitt varande.
Dante, författaren Dante.
Dante, författaren i Florens som jag undervisar om varje år. Så.
Mm.
Vi var nämligen i Italien med min familj och lite andra familjer. Mm. Och en av stoppen var ju staden Florens, den liksom kulturella meckat som finns i norra Italien.
Hur coolt är Florens idag?
Alltså, ascoolt.
Är det?
Ja. Soft. Alltså, en av mina toppfavoritstäder. Så. Nu är jag ju Italien frälst.
Mm.
Jag älskar Italien.
Naja, men
Rom ska jag bo i när jag blir stor.
Det är rimligt.
Så Florens skulle jag också kunna bo i. Inte lika mycket som i Rom, men jag skulle kunna bo i Florens med. Mm. Skulle inte göra mig någonting alls.
Du kan ha något sommarhus.
Absolut. Ja. Nej, det är sommaren. Ja, det är
varmt. Okej, du får en vinterhus.
Ja.
Ett bonushus.
Ja, ett hus. Det går bra att ha i Florens. Nej, men det är en väldigt häftig stad. Och väldigt vacker stad. Men så hur det var så kommer vi till Florens, jag och mina stora killar, 14 och 12, skulle liksom få en egen dag i Florens. De ville åka in extra till Florens. Mm. Och jag tänkte att då ska vi göra, läraren i mig, skulle göra det här och det här, och det var kyrkan och det var liksom olika konstmuseum och sådär. Men så bestämde jag mig för att nej, nu ska jag göra det de vill. Jag ska bara chilla med dem.
Kidsen.
De ska få bestämma. Mm. Vilket slutar med då att jag besökte 10 stycken One Euro Stores i Florens. Jag fångade en Pokémon inne på ett museum. Alltså vi var tvungna att betala pengar för att komma in för att kunna ta den här mycket sällsynta Pokémonen. Sen fick vi faktiskt gå ett sväng på det här museet också. Men det var verkligen en bisats. Vi åt väldigt mycket saker i olika stånd. Smakade på massa olika korvar och mat. Vi pratade med alla konstnärerna runt kyrkan eller katedralen. Vi var avmålade av 2. Jag fick, fan vad det var dyrt, jag fick betala. Vi pratade och vi grejade. Och så helt plötsligt så inser jag ju att nu har vi hamnat bakom Dantes hus. Dante bodde här alltså. Och vi är på baksidan av huset. Och då börjar liksom dagen lida mot sitt slut. Och jag inser att jag borde ju... Och då får barnen syn på en fotautomat från 80-talet. Man lägger i pengar. Och jag inser att jag kan välja mellan att okej, antingen så tar vi foton i fotautomaten eller så går vi runt och kollar in Dantes hus.
Mm.
Och så känner jag att ja, Dantes hus kan vänta. Jag har väntat sedan 1300-talet. Vi tar foton i.
Ja, ja.
För att det här var deras dag. Och det gick alldeles utmärkt.
Absolut. Det finns så många grejer i det. Åh, vad intressant.
Ja, men alltså, på något sätt så är det ju liksom... Mitt yngre jag hade inte stått ut. Mitt yngre jag hade liksom grämt mig över detta i evigheters evighet. Att jag inte fick gå till Dantes hus. Men å andra sidan vet ju barnen att de var bakom Dantes hus och tog och vet vem Dante är eftersom vi tog kortet. Och jag berättade om detta på vägen hem och skrattade om det. Och de vet mer om Dante nu än vad de hade gjort om jag hade faktiskt gått runt och tvingat in dem i huset.
Plus att det finns ju någonting så otroligt så här. Det finns ju någonting så här nästan österländsk filosofi i det, så här, zen moment liksom, i så här, hur man förhåller sig till att resa med barn eller jobba med barn eller finnas runt unga människor eller andra människor överhuvudtaget som man är runt och så. Jag förstår precis vad du menar. Jag har ju haft liknande upplevelser av att liksom, jag har gjort över 10 olika projekt med CSV, den här föreningen. Så. När jag åkt iväg till andra ställen med liksom, barn och unga, ibland har det varit 6 stycken 14-åringar, ibland är det så här. Vi hade 4 timmar i Frankfurt. Okej, de väljer. Så. Nu hade vi ett par timmar i Oslo. Men det är intressant. För att att resa själv, det är ju en helt annan upplevelse. För att det är så här, när jag åker själv med fyra ungar som liksom så här, precis funkar med varandra, då tänker jag så här, jag lägger mig inte i här och har egna åsikter, utan vi bara glider med det. Det är en, man ser ju ingenting, man upplever ingenting, men det är också ett så här, ganska schysst sätt att liksom få uppleva världen någonstans. Och jag förstår lite den grejen du pratar om också.
Ja, men man upplever också vad som är viktigt i en 12-årings liv. Alltså, det som var viktigt för våran 12-åring var ju att han skulle ordna ett poolparty på kvällen. Där i huset där vi hyrde. Och han ville ha masker till det. Och då var det en Eurostore. Och, det var ju, och han tyckte hemskt mycket om Florens. För att det var en schysst stad. För man kom inte bort. För att det var en sån liten stad ändå. På ett sätt. Han trivdes han som aldrig går på stan. Han skulle aldrig få någon från fotbollsplanen egentligen.
Nej.
Men han tyckte liksom det var oerhört trevligt i Florens. Och även 14-åringen tyckte ju bara han fick äta hela tiden. Var han ju glad. Alla de här. Det finns ju, alltså italienarna är ju bra på mat. Och Florens är ju asgrymma på mat. Och bara gå in i de här speceria, vet, i saluhallen och bara, nej men vi ska smaka lite på den korven och lite sådär. Det är ju en upplevelse. Och är man 14 och hungrig jämt så är det ju definitivt en upplevelse.
Och jag tänker också ovanpå det, att liksom det är så här att liksom, när man kommer till att bli där man är och att vara där man redan är och så. Fix mindset och skit. Men det är inte alls för att jag vill komma. Utan det vi kommer till att säga liksom att det du får se någonstans är, det är ju vilka människor de kommer att vara som resenärer när de blir äldre någonstans. När de reser själv så kommer de vara sådana personer. Då kan du räkna med att din son som håller på att käka överallt, han kommer att käka överallt. Han som vill hänga kommer bara göra sådana resor. Så dels är det coolt att få se det redan nu. Det ska man tänka sig. Det är också ett bevis för att så här, man blir inte någon, utan man är den man är. Och att allting, alltså man kan ju, jag tänker jättemycket på det så här. När man jobbar med folk som liksom ska bli bättre och man ska utveckla mer tid och så. Vart det här är det kommer ifrån. Om man tänker att så här, nu behöver man prata, det är väl modernt om så här, fixed mindset, growth mindset allt det. Men om man tänker att så här, man har saker i sig någonstans. Alltså inte så här, kunskaper bara naturligt som du ska säga gro fram på något sätt.
Du har en så här talang för.
Ja, nej, men så här, om man bara tänker de kvaliteter man har liksom på något annan, någon annan plan. Så här, att den människa man är också ska komma fram inifrån. Att man behöver liksom rätt förutsättningar från det. Och det kan vara upplevelser och erfarenheter och liksom bollplank och allt vad det är. Det finns någonting inte. Ja, men
det finns någonting i det. Min mamma sa alltid, hon är ju 70-tal. Och jag brukar prata med henne, jag vet inte varför. Men hon sa alltid, du ska vattna den blomma som växer. Och det är ju jätte 70-tal. Men det ligger någonting i det. Att du behöver vattna den där den är. För att den kommer att växa.
När du säger det, då tänker jag på liksom det här med att, så här, att ha en talangperspektiv kontra liksom ha träningsperspektiv och det med asiatiska skolor och västerländska skolor och OECD och PISA och så här. Och apropå det, i sommaren när jag var i Bergen så hade vi, vet, det är 12 olika delegationer, 12 olika ledare, vuxna. Ett par brukar vara lärare, ett par brukar vara 21-åringar som inte har en aning om någonting. Och jag älskar den sammansättningen av människor om man ska jobba med undervisning och något sorts lärande. För jävlar, man kan inte ta någonting för givet överhuvudtaget. Det är helt underbart. Och det gick en grupp med en av sina 21-åring från, de lyssnar inte på det här, från Costa Rica. En lärare från den här provinsen i Kina där du var, som har liksom... så jävla höga resultat. Och det är så fascinerande. För den här kvinnan, hon är så här, hon bara lever superprofessionalism.
Ja.
Och hon lever en så sjukt kinesisk liksom, kontext. Hon kan vara superpedagogisk. Hon bara ställer sig upp inför alla jättetysta och timid och så. Ställer sig upp och bara tar. Och direkt är det så här, 80 personer, unga från hela världen. Ingen känner någon. Alla bara, det här människan ska jag lyssna på. Liksom. Hon kommandar hela rummet på det sättet. Och sen ska hon berätta. De har liksom en kväll om Kina när hon lär alla att säga 4-5 fraser på kinesiska. De har designat utifrån att de här människorna har aldrig sett några tecken eller hört några ljud överhuvudtaget. De kan lite mandarin. Hon blir så jättetacksam för de tar sig tid att lära sig. De bara, jag ska lära mig mer. Det är en upplevelse så att liksom de får en liten pingisboll i belöning om de går fram och pratar kinesiska med henne efteråt.
Eller hur?
Perfekt pedagog. Jag ser på henne och ser vad som händer. Liksom så här är det så här pedagogiskt guld. De andra människorna runt omkring, de är som är så här 21, de bara, vad är det som händer? Det här går mycket bättre än vad jag trodde. Och hon bara tar över det. Och samtidigt är hon så här superkinesisk och bara ska köra på i världens disciplin. Och hälften av dem är så här, men de är inte med för de är inte vana vid liksom den studietakten i sitt liv, i sin fritid. Eller liksom så här, hon bara håller värsta superpedagogiska genomgången om hur i Kina är det asviktigt att det är en man och en kvinna, får inte på med någon annan skit. Och det är bara så här, säger hon inte ordagrant, men liksom det är det mellan raderna. Man blir så här, wow, vad är det som händer? För hon är helt så här, superkinesisk, men bara världens pedagog. Så himla intressant att få se den alltså den personen och den liksom professionaliteten. Och här kommer det intressanta, för efter, vi jobbar ju på 4 veckor.
Mm.
Och efter så här, 2,5-3 veckor så började vi prata tillsammans och var liksom så här, supersång. Och då började hon vara så här, men hur är det att flytta till Europa och bli lärare? Ja, men det kan man göra. Hon berättade om att hon var lite intresserad av Skandinavien, lite Tyskland och så, kolla runt och så. För det visar sig att hon har en son hemma som har precis blivit i den åldern att man börjar skolan ungefär.
Mm.
Alltså så här, 6-7. Och då är hennes analys här att jag vill inte att mitt barn ska gå i en kinesisk skola.
Oj.
För att det är för mycket fokus på att vara allvarlig och vara seriös. Och det är inte en hel människa. Jag vill att mina barn ska växa upp och bli hela människor. Och det kan jag inte göra om jag bor kvar där jag är nu. Är hennes analys från att vara i världens bästa skolsystem och vara världens bästa lärare i världens bästa skolsystem. Och, så, och bara, hon har fått den här positionen är utvald av delstatsregeringen. Liksom. Så det är, så här,
men det är precis sen, så.
Jätteintressant människa. En av de intressantaste lärarmänniskorna jag mött i mitt yrkesliv, tror jag faktiskt.
Ja, men jag mötte så många sådana i just Kina. Alltså jag skulle kunna åka tillbaka varje dag i veckan. Jag satt och tittade på bilder därifrån häromdagen. Jag tyckte mitt liv som lärare var pest. Och så tänkte jag åker till Kina lite så jag blir glad. Men det är ju lite så att framförallt så är ju kraven på kinesiska elever och i de här framgångsrika provinserna är ju så skyhöga så att de kan inte ha roligt. Däremot så är ju undervisningen ofta ganska lustfylld i min erfarenhet. Men, och med pingisbollar och med liksom sådana här alltså roliga liksom, saker som händer. Men de, alltså massan de ska kunna gör att de inte får så mycket fritid helt
enkelt. Och vi pratade om det, hon var ju också precis inne på precis den grejen. Alltså det en grej med att göra det lyxfullt är att då de har, alltså hon såg ett stort ansvar att göra sina elever liksom till människor som har mer än bara kunskapsmaskiner. Så. Och det gör man genom det. Och det finns också till deras försvar en modern pedagogisk rörelse, vad det verkar. Alltså du måste bli bättre på det. Och du måste göra undervisningen lyxfullt på det sättet. Så. Det är absolut inte acceptabelt att bara liksom rabbla kunskaper, utan det behöver finnas andra aspekter i det också. Och, så. Och liksom de här barnen hon hade med sig, hon var engelska lärare. De var ju på att lära sig engelska, så hon liksom hade massa projekt i det vanliga livet. Så. De skrev dagbok på engelska varje dag för att träna sina förmågor. Och hon gav dem liksom så här konversationsrepliker man kan använda i diskussioner med varandra. Och så. På ett sätt som liksom också så här, på ett väldigt ansvarsfullt sätt tar ansvar för sina liksom deltagares, sina 4 deltagares engelskutveckling på ett sätt som är, jag menar, kommer man från massa olika länder. Är man från Sverige är det ganska chill, för de kommer klara sig ganska bra. Men vissa är ju så här, har inte läst engelska förut och får ingen hjälp med det och tar sig inte riktigt in i det. Då kan man hamna lite utanför socialt, men liksom hon var väldigt så här, på bra sätt. Så.
Ja, och just engelska är ju svårt, för att i Kina måste du först pratade ju din kinesiska dialekt och sen pratar du mandarin och sen ska du även lära dig engelska.
Just det.
Kantonesiska letade jag efter ordet.
Just det.
Men det är intressant. Det är intressant. Och jag tänker så här, Jakob, att det är så himla roligt att prata med dig. Vi skulle kunna prata flera timmar till.
Ja,
och vi har ändå bara kommit till Dantes hus om sommaren. Jag tänker att vi rundar av där och så tar vi tag i ett liksom lite mer strukturerat avsnitt nästa vecka.
Vi är tillbaka där vi är med podden, och det finns något schysst i att det är lite så här, vad det är. Det får vara vad det är. Vi ska inte liksom tappa bort det här och så. Jag tror om man ska tänka om för när vi var innan sommar, så ska vi absolut inte lägga ner någonting som vi har just nu.
Nej.
Vi ska komplettera med liksom en annan variant av grejer också. Vi testade lite olika sidoavsnitt förut. Lite intervjuavsnitt och lite det här och det här och så. Det ska vi jobba vidare med.
Vi ska jobba vidare med det och vi ska utveckla detta. Men tills dess så kommer de här avsnitten att rulla på precis som vanligt.
Så är det verkligen. Innan vi helt och hållet lägger på så måste vi göra lite så be om hjälp för att få in lite så material. Det finns 2 sätt man kan hjälpa till och göra den här podden på, jätteenkla sätt. Nummer 1 är att ta en bild på din skola.
Ja.
Får du supergärna göra. Bara ta fram mobilen, ta en bild på skolan. Huset utifrån gärna. Det behöver inte vara någon så här supersnygg bild. Det får gärna vara så här en så här regnig skolgård i oktober med lite höstlöv. Kör på. Det är bara schysst. Men liksom, det ska inte vara så mycket människor. Det ska inte vara någon som ställer sig in. Alltså, det är, så. Är det någon i bakgrunden, fine. Men det behöver inte vara liksom så här skolkortskatalogen, omslaget. Absolut inget sånt. Utan bara liksom huset. Så.
Mm.
Det är det ena. Och det andra är, vi vill gärna ha elevkrönikor. Du vill ha elevperspektiv. Så om du har barn hemma som går i skola eller förskola, eller om du har elever som har skrivit någon ascool text och som gärna vill få spridning i det.
Eller vill göra ett projekt med elevkröniker.
Ja, 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 visst, visst, kör det. Alltså vi kan absolut liksom credda så mycket som ni vill. Vi kan hålla det anonymt om ni vill det. Vi är helt flexibla med det. Gå in på våran skolsverige, hemsida, skolsverige.com. Eller gå in på några av våra sociala medier där vi heter Skolsverige. Och ta kontakt med oss så pratar vi vidare om det. Med det sagt, kära lyssnare, tack för att ni är med oss. Vi hörs igen nästa vecka.
Det gör vi. Kul att vara tillbaka. Hej då!
Det här är Skolsverige. Podden som handlar om den svenska skolan. Med Karin Berg och Jakob Mölstam.